Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Hej och välkomna till Fighterpodden special. Carl Gustav Wernberg heter jag och är chefredaktör för Fighter Magazine. Idag har jag med mig Musse Hasselvall, kampsportsprofil som har skrivit boken Våldet, och Fredrik Kärrholm, i grunden polis, utbildad kriminolog och författare till Gangstervåld. Välkomna.
Tack, jag måste bara lägga till att jag skrivit boken tillsammans med Robert Svensson. Vi var två stycken som skrev den. Jag tänker att det är en viktig grej att säga.
Absolut.
Vi börjar där.
Absolut.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Vi ska tala lite om våld generellt baserat på era erfarenheter inom kampsport och som polis. Och framförallt tänker jag också att ni kommer från olika ideologiska bakgrunder. Och det kan vara intressant att undersöka hur det påverkar synen på våldet. Men om vi börjar med våld generellt. Grekerna skrev mycket om kampsport. De utövade kampsport. Men också när de filosoferade så började de alltid med att kategorisera saker. Så Aristoteles lägger fram kategorierna och där pratar han om först släktet. Och om vi tar våld som ett släkte så har vi arter under det, precis som vi har släktet djur och så har vi olika typer av djur. Vad finns det för typer av våld som vi kan börja med att dissekera här och lägga fram?
Vilken jävla pampig start. Var du beredd på det här?
Nej, eller för sig, jag... Gustav hade sagt så här, så ett lättsamt samtal om våld. Ni behöver inte förbereda er. Så drömmer han till Aristoteles. Nu har jag gått i den svenska flumskolan, så att jag har inte tvingats att läsa Aristoteles. Och jag har inte tagit ett eget initiativ till att göra det. Men, så att jag är helt obekant med hans så att säga, kategorisering av våld. Men spontant tänker jag att två huvudkategorier som sen kan brytas ner i ytterligare kategorier är väl det moraliskt berättigade våldet och det icke-moraliska våldet. Och de korrelerar väl i hög grad med det legala våldet och det illegala våldet. Mm. Fick jag rätt nu från magistern?
Vi får vänta sig Musse, vad säger du?
Nej, men det där tycker jag var en jättebra uppdelning. Jag är med på den. Det blir ett bra sätt att liksom jobba ifrån.
Ja, och även diskutera våld tycker jag. Vad är det för typ av våld man diskuterar? Ja. För det är naturligtvis så att det finns väldigt många olika typer av våld. Det är väldigt många olika typer av situationer. Mm. Våld är allt från det vi höll på med innan vi började inspelningen här. Det vill säga att vi körde lite sparring på klubben Berserk här på Kungsholmen i Stockholm. Våld är också det som pågår i kriget nere i Ukraina. Så att våld är ju någonting väldigt brett och stort. Mm.
Men om vi... Och det ena var någon typ av samtyckesvåld, och det kanske man inte kan säga att kriget är, va? Mm.
Nej.
Eller?
Nej, precis.
Och var hamnade det moraliska våldet då?
Ja, precis. Och där även i krig. Det finns ju illegala krig och legal krigföring. Mm. Tittar man på folkrätt och den ordningen vi har i världen, så har ju alla länder rätt att försvara sig vid ett angrepp. Mm. Så att det våld som det ukrainska försvaret utövar i syfte att hävda sin territoriella integritet och skydda sin befolkning, det är ju ett, både menar jag, moraliskt våld men också ett legalt våld. Mm. Medan det våldet som den angripande krigsmakten då i form av Ryssland använder är ju då varken moraliskt eller legalt.
Men kan man då
och det är det som jag tycker är så svårt med våld, på ett sätt.
Och det där
för att visst, jag håller med dig om det, men det är också på något sätt så här, i slutet av dagen så är det är det våld. Ja, det är inte så bra. Mm. Alltså, om du förstår vad jag menar. Alltså, det är just den här grejen att det var, liksom, det var det som kom som gjorde att vi började skriva den här boken om våldet, jag och Robert, för att vi satt liksom jag stod i en panel och Robert satt i publiken nere i Almedalen, och det var Botkyrka kommun som hade liksom bjudit in för att prata om liksom våldsprevention. Mm. Och då är det ju liksom någonting, det är ju något så konstigt, för då är det ju liksom det representanter från det goda våldet som står där och ska prata om det onda våldet. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Mm, och det är liksom någonstans där så blir det ju lite, eller förstår jag menar, det skär ju lite grann också. För det är ju liksom också, men man, då räknar man inte riktigt som våld. Och jag inser ju också att vi är beroende av det här. Att vi skulle inte, vårt samhälle skulle inte fungera. Och om vi inte hade det polisiära våldet. Men det är fortfarande våld. Mm. Det är det.
Och det där tror jag man glömmer bort ibland. Våldet finns alltid närvarande. Apropå krig så finns det ju ett talesätt. Varje land har en armé. Sin egen eller någon annans. Just det. Och på motsvarande sätt, skulle vi inte ha någon form av polisstyrka i landet som upprätthåller ett våldsmonopol. Skulle inte den polisstyrkan finnas, så skulle ju det vakuumet fyllas av någon annan som har ett våldskapital och styr och ställer istället. Så att även den liksom inhemska politiska makten bygger ytterst på våld. Och det där tycker jag är intressant, för att ofta i Sverige ibland så talar ju politiker som gärna vill reglera saker om att saker ska vara obligatoriskt. Mm. Det vill säga, det ska vara obligatoriskt med, till exempel finns vissa politiker som tycker att förskola från 3 års ålder ska vara obligatoriskt. Mm. Och då måste man ställa sig frågan, vad betyder det egentligen? Jo, men det betyder att om jag inte går med på det som är obligatoriskt, ja, kanske jag får en böter då. Men om jag säger så här, men jag tänker inte betala den där böten. Ja, men vad händer då? Jo, men då kanske den böten ska omvandlas till fängelse. Mm. Men säger, men jag vill inte sitta i fängelse. Ja, men i slutändan kokar alltid ner till att allt som är obligatoriskt, all lagstiftning, upprätthålls ytterst med våld. Det vill säga att man tvingar någon till någonting. Mm. Och det där tror jag man... Det perspektivet saknar jag lite ibland i den politiska debatten i Sverige.
Ja. Och du är aktuell med boken Gangstervåld. Och jag undrar om du kan utveckla lite där. Du har redan börjat prata om polisen. Du menar i den här boken att våldet har tagit sig ett annat uttryck i Sverige. Och hur relaterar du som polis då till det våldet som du har sett?
Jag lämnade nyligen polisen, men jag jobbade som polis i över 10 år. Och för att anknyta till det jag sa precis då, så jag skriver om det i min bok, att delvis är det så i vissa områden i Sverige att statens våldsmonopol är utmanat. Men det du knyter an till här, Gustav, det är ju det jag skriver om också, om att det finns olika typer av våld inom olika typer av brottskategorier. Mm. Och där menar jag att våldet har då blivit värre. Vi kan till exempel ta rånsituationer. Det vill säga, det är stor skillnad på olika rån. Och en utveckling som vi har fått i Sverige är att rånen har i högre utsträckning fått våldsinslag och grövre våldsinslag och förnedringsinslag, vilket är en bekymmersam utveckling. Och det har skett också parallellt med att vi har fått en form av gangstervåld som är väldigt medialt uppmärksammat med skottlossningar och bombattentat.
Just det. Och innan vi kommer in på frågan vad det kan bero på, så undrar jag om Musse har några tankar kring det här, för du har också ett kapitel i boken Våldet där ni tar ett om polisiärt våld och våldsmonopol.
Ja, där pratar vi bland annat med Thomas Lapinainen som har skrivit jättemycket om till exempel maffian. Liksom. Och han pratar ju om maffian som liksom en konkurrent till staten. Mm. Att det är liksom ett alternativ då. Att liksom man behöver få rättvisa skipad, då kanske man vänder sig till maffian istället, för man har mer förtroende för dem, för att det finns liksom en tradition av ett ganska lågt förtroende för staten och vad den liksom levererar, så därför har det liksom funnits liksom en stor grogrund för den typen av kriminalitet där. Och jag menar, när vi pratar med honom om just liksom våld sådär, om det om det, liksom, om det skulle kunna finnas liksom en möjlighet för ett samhälle utan våld. Och då sa han bara helt enkelt att tills det samhället mäter ett våldsamt samhälle så tar ju det slut.
Mm.
Och, så det finns väl egentligen inte.
Nej, och det tror jag, det där är en hopplös naiv utopi att man skulle kunna ha en värld helt utan våld, att vi inte skulle ha några poliser, att vi inte skulle ha några militärer. För det där bekräftar precis det jag sa, varje land har en armé, sin egen och någon annan. Så på motsvarande sätt så de här akademiska idéerna som framförallt emanerar från amerikanska universitet om defund police, det vill säga att man ska så att säga krympa eller kanske till och med avskaffa polisen. Det är ju oerhört naivt. Alltså man måste ha väldigt dålig kontakt med verkligheten för att tro att det skulle fungera. Mm. Alltså det finns ju människor som är beredda att sticka ner folk för att de kollar snett på deras skor. Och om polis och en strafflagstiftning inte kan upprätthållas, då skulle den typen av våldsamma personer vara de som kommer att dominera. I min övertygelse. Mm.
Och vad tror ni det nya våldet i Sverige beror på?
Du, vilket våld tänker du på då?
Är det att du menar att det har blivit grövre? Varför då?
Alltså, ja och nej. Det, återigen då, det finns ju väldigt många olika typer av våld. Vissa typer av våld har ju minskat i Sverige över tid. Alltså alkoholrelaterat våld i offentlig miljö har minskat. Det vill säga att det har blivit färre krogbråk helt enkelt. Vi har också färre...
Förlåt, jag måste bara flika in där och säga. Ja. Jag menar, alltså på 90-talet, då var man var aldrig ute och man såg alltid någon typ av krogslagsmål på den tiden. Det var liksom omöjligt att vara ute och inte se liksom folk slåss.
Ja.
Liksom på stan på olika sätt. Eller så minns jag i alla fall. Liksom,
och det
har ju försvunnit väldigt, alltså det ser man ju inte alls. Å andra sidan är jag inte ute speciellt mycket.
Men den upplevelsen bekräftas av statistiken.
Ja, det är så.
Sen samtidigt har vi haft andra typer av våld som har ökat. Då. Den här typen av, jag nämnde rån till exempel.
Just det.
Våld i samband med utpressningar.
Ja.
Och en del av den problematiken har ju en koppling till den här framväxande gängmiljön vi har fått i Sverige.
Mm.
Där det också finns inslag av väldigt brutalt våld som framförallt då riktas mellan kriminella. Sen ytterligare då ett våld som har minskat i andra typer av dödligt våld. Alltså narkomaner och alkoholister som har ihjäl varandra med kniv har minskat.
Mm.
Det tragiska dödliga partervåldet, våld i nära relation, har lyckligtvis minskat över tid, vilket naturligtvis är en välkommen utveckling. Mm. Men sen är det också lite lurigt, för en del av den minskningen låter sig också förklaras inte bara av minskat våld utan av utvecklad sjukvård.
Mm.
Alltså man kan helt enkelt rädda fler liv.
Alltså det handlar inte om hur många som slår sina partners utan snarare att de inte har ihjäl dem.
Nej, det både och. Så
våld i nära relationer så, kanske inte har minskat? Eller?
Jo, mycket tyder på att det har minskat något. Vilket är bra. Och framförallt har dödligheten minskat, vilket är ännu bättre. Men det är fortfarande ett jättestort och allvarligt problem.
Mm.
Och det där har ju kommit lite i skymundan på grund av det här fokuset på skjutningarna.
Just det. Men anledningen till att jag frågade var för att du inledde boken Gangstervåld med ett litet kapitel du kallar Reality Check. Och då berättade du om en ung man som heter Gustav som var ute och var på väg hem och blev nedslagen på vägen hem. Och du skriver så här om de som hoppade på honom. Han kände inte igen dem, men han kände igen typen. Aggressiva, empatilösa och lättkränkta killar med låg impulskontroll och stort hävdelsebehov. Tror du att det går att säga generellt att det är ofta en förekommande typ som ger sig på folk?
Ja.
En ärketyp kanske.
Ett vanligt kännetecken bland någon som använder våld är ju låg grad av självkontroll.
Mm.
Att man inte behärskar sig. Det finns väldigt många personer som vill använda våld. Det finns väldigt många som blir arga och känner att man skulle vilja slå någon i ansiktet eller eller hämnas, men inte gör det för att man behärskar sig. Och för att man tycker att det är fel. Det är moraliskt fel. Och nu minns jag inte, det var en...
Jag tror att alla människor har såna impulser hela tiden.
Jag läste en,
vissa längre bort att erkänna att det är så.
Ja, visst. Alltså. Och jag läste en gång att definitionen, den enklaste definitionen av civilisation, det var en britt som skrev det här, är att två män möter varandra på Londons gata och vill slå ihjäl varandra. Mm. Och så lyfter de på hatten och säger, good morning sir, how do you do? Mm. Så att impulskontroll är absolut en faktor och en moral är en annan. Och jag tycker ibland när vi diskuterar vad beror våldet i Sverige på, så diskuterar vi ofta på någon form av samhällsnivå och hittar olika samband. Om man diskuterar till exempel socioekonomiska faktorer. Och det kan vara intressant. Det är intressant också när vi diskuterar till exempel corona. Mm. Då kan vi också se att i mer socioekonomiskt utsatta i grupper i samhället så är det fler som dör i corona. Mm. Men de dör ju inte i corona för att de är socioekonomiskt utsatta. Utan de dör av corona för att de blir smittade med ett virus som i många fall angriper lungorna. Och det i sin tur leder till inflammation och död. Och på motsvarande sätt så finns en överrepresentation av våld och brott i socioekonomiskt svaga grupper. Men på individnivå, den som begår ett brott, begår ju det brottet för att man inte har några moraliska betänkligheter kring att stjäla eller slå någon. Eller inte klara av att behärska sig. Så att om det finns två saker som kan förklara våld, så skulle jag säga att det är framförallt värderingar och förmåga till självkontroll.
Ja. Och är det liksom faktum att det är så, eller är det din åsikt?
Det finns en svensk professor vid University of Cambridge, där jag själv haft förmånen att studera, som heter Per-Olof Wikström. Mm. Och han har formulerat någonting som heter situationell handlingsteori. Mm. Och då beskriver han det väldigt pedagogiskt, att i slutändan, oavsett allting annat, så kokar det ner till jag blir så provocerad av Musse, han gör mig förbannad, slår jag honom eller inte? Ja, men det beror på mina värderingar och min förmåga till självkontroll. Eller jag vill gärna ha den där mobiltelefonen jag inte har råd med och som mina föräldrar inte kan köpa till mig. Tar jag den eller tar jag den inte? Och det kan man komma ihåg, att för varje kille då som, för det är ofta pojkar och unga män som begår brott, som till exempel deltar i stenkastning mot polis eller rånar någon eller våldtar en tjej eller hamnar i slagsmål, så finns det minst 10, ofta fler, andra i precis samma situation med samma, så att säga, levnadsförhållanden, och man tittar, om man gör en analys, tittar vad har man för ekonomiska förutsättningar och möjligheter i livet, som trots det inte begår det där brottet.
Alltså, jag har läst den boken The Lucifer Effect, Dr. Zimbardo.
Ja, den har jag inte läst.
Han pratar ju om situationsbunden ondska då, utifrån liksom, jag menar, Nazi-Tyskland och liksom där fullkomligt till synes normala människor gick in och gjorde sjuka saker. Och liksom och jag menar, han pratar ju liksom mer om att det är liksom väldigt ofta situationer som förflyttar oss människor till att göra saker. Och jag tror inte riktigt som du. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om liksom klass och liksom vad man har för möjligheter. Jag tror att i en viss typ av situation, vi har fått liksom otroligt mycket större klyftor i Sverige sen redan på, liksom, i början av 90-talet, så har det liksom skenat verkligen. Och jag tror att det handlar väldigt, väldigt mycket om det i stort, liksom, mångt och mycket. För jag tror att i vissa situationer så sticker allas värderingar käpprätt åt helvete. Om liksom en situation inte, och liksom, om det inte finns något hopp, om det inte finns, känns som att det finns möjligheter, så... Jag vill gärna tro att det liksom inte är en massa värderingar som bara folk föds med, eller utan som man kanske utvecklar eller liksom snarare kanske tallar på för att man befinner sig i en situation där det liksom inte känns som att det spelar någon roll. Han beskriver ju mycket, han gjorde ju det här Stanford Prison Experiment. Känner ni till det?
Ja, det var han som gjorde det. Ja.
Han som gjorde det, och liksom, det är väldigt intressant för att han jämför hans experiment med Abu Ghraib. Och liksom, alltså de här övergreppen som pågick där, hur det hela vägen liksom godkändes i massa olika led, och där man liksom förflyttar de personerna som är fångvaktare där de till slut blir liksom superkreativa i hur de torterar människor, och utan att de egentligen blir tillsagda. Och han, när han pratar om sitt experiment då, så är det intressant för att han kritiserar sig själv där också. Han sa som att han skulle vara fängelsedirektör då, så var det ju studenter som skulle agera, de skulle hålla på i 14 dagar och de skulle då skulle hälften vara liksom fångvaktare och hälften skulle vara fångar. Och skulle de pågå i 14 dagar och de fick ju bryta efter 5 dagar för att det blev liksom alldeles för grovt. Att det blev liksom såna sjuka övergrepp på folk där. Och han såg själv att han liksom, han var en del av att driva på det här. Mm. I någon slags tyst godkännande. Och det är en väldigt, väldigt intressant bok faktiskt. Jag verkligen rekommenderar att läsa den. Den är jätteintressant faktiskt.
Och hittills har vi inte talat om det goda och det onda våldet. Vi har talat om hur militären och polisen använder det. Vi har talat om hur våldet har utvecklats i Sverige och sett på det mer historiskt perspektiv också. Vi har talat lite om vad våld kan bero på. Men Musse, du har ofta talat om hur vi ska problematisera våld. Mm. Framförallt som män också. Och kanske vi, som Fredrik sa i början, har ju precis varit och tränat lite grann i en kampsportsklubb. Vi gillar ju våld. Mm. Eller?
Ja. Jag menar, i mångt och mycket vill man väl kanske, som när man håller på med en sport så där, som då är väldigt våldsam, så vill man ju kanske helst inte kalla det våld, ja, egentligen. Men det går liksom inte att komma ifrån att det är en väldigt våldsam sport. Men jag har alltid resonerat att det liksom känns så mycket ärligare än att spela ishockey, och så får man tacklas ganska hårt, men inte för hårt. Mm. Då känns det som att det är ärligare att man vet redan från början att vi kommer hålla på och slåss här, tycker jag, i mångt och mycket. Och jag har ju liksom dragits jättemycket till det här, och det liksom har ju blivit att, alltså, och framförallt i vår bok pratar vi väldigt mycket om det som någon slags samtyckesvåld. Liksom, att vi har kommit överens om att vi ska göra det här. Men även på de platserna så spårar det ju ur mellanåt.
Ja. Men det här impulskontrollen vi talade om tidigare.
Förlåt, jag måste bara säga det. Om en, liksom, om därför det satt jag och pratade med en kompis med polis. Mm. Och jag hade någon sån här föreställning att han måste ju, tänkte jag, känna att han kunde ge massa exempel där han har liksom hållit på med någon typ av övervåld. Mm. Och då var han så här, nej, inte så många. Mm. Och jag var så här, var på att pressa honom. Och jag skriver om det här i boken och tyckte så här att, jo, men det är väl klart att det måste bli så. Så han kunde räkna upp något så här, men inte. Så frågade han mig, men du själv då, liksom som kampsportare, upplevde du aldrig att du höll på med det då? Nej, alltså för det, vi var ju bestämt att vi skulle hoppa. Men var det inte ibland så att det liksom
man håller gick lite
för långt, man håller i lite länge, man blir lite irriterad på honom. Man tycker så här att den andra har ju slagit alldeles för hårt den här sparring omgången, så jag tar i lite mer. Och det stämmer ju verkligen. Alltså det hamnar ju lätt där. För att det liksom är så här, när det är lite luddigt, när det är sparring, man ska inte egentligen köra så hårt. Och så blir det lite hårdare än man tänkt, och så spårar det ur. Så att jag hade liksom inte tänkt på det så mycket. Men det är klart att jag ägnar mig åt massa övervåld då, plötsligt när jag börjar fundera på det.
Mm. Jo, men jag tänker just på det med impulskontroll. Fredrik, som polis, när man är i en utsatt situation, är det inte enkelt att känna att man vill slå till någon eller ta i lite extra hårt?
Alltså de flesta människor tror jag blir arga och kan få den impulsen. Mm. Men återigen så handlar det om att man inte agerar på den impulsen, utan att man agerar utifrån en annan uppsättning värderingar då, som vi har tillgodogjort oss.
Yes.
Som polis har man ju ett särskilt stort ansvar och inte agera impulsivt. Utan att handla på ett moraliskt och juridiskt korrekt sätt. Och min erfarenhet är, precis som den polisen du pratade med, Musse, att jag har egentligen aldrig varit med om någon övervåldssituation. Det kan väl ha varit sådär någon gång att någon kollega i affekt har tryckt in någon i bilen, kanske lite för hårt än vad som var nödvändigt. Men det har verkligen varit, så att säga, någon form av väldigt milt övervåld.
Förlåt att jag skrattar, men det är så här milt övervåld. Det låter liksom som att det låter motsägelsefullt.
Om man bara konkretisera, om det har varit någon har varit kanske våldsam mot poliserna, extremt våldsam, liksom försökt svinga helt hejdlöst, någon har blivit träffat av ett slag, man lyckas brotta ner den här personen spottar och ger skällsord, och det är liksom det är väldigt grovt från den här personen man omhändertar. Och sen ska man stoppa in honom i bilen. Då kanske liksom, när den personen liksom trycks ner i baksätet, så kanske kollegan då hade trycker lite hårdare än vad som är nödvändigt. Mm. Men det kan ju också lika gärna handla om att man vill ha en säkerhetsmarginal. Mm. Att i det läget vill man inte ta några risker. Mm. Men liksom, det är någonting som inte ens justitieombudsmannen skulle ha synpunkter på. Men det är liksom det närmaste jag kommer en situation av övervåld i min erfarenhet. Sen finns det ju såklart exempel på poliser, inte som där jag har varit med, men som liksom har begått övervåld på riktigt. Där man har slagit eller sparkat eller på annat sätt missbrukat sina befogenheter. Och det är naturligtvis inte bra, men jag tror att det problemet i den svenska poliskåren är nog försvinnande litet, tack och lov.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Den här med impulsen, och vi går tillbaka till grekerna, där det talar med Platon om att
vi har... Hur ska vi hänga med nu? Okej, kör bara.
Nu är det impulskontroll som kommer in.
Ja, verkligen. Vi sitter som två fågelholkar. Okej, kör nu. Okej, precis.
Platon delar ju in människan i tre delar. Och den viktigaste delen är ju det rationella. Men vi har den här impulsen som har att göra med ära. Och det kallar han för thumos på grekiska.
Hedersvåldet.
Exakt. Mm. Och det är liksom, om någon säger något om mig eller om någon jag håller för kär så blir jag arg. Men det är det rationella som får mig att tänka. Exakt. Det var dit jag ville komma. Såg ni Grammys? Academy Awards?
Det var det du sa, jag hörde inte.
Will Smith. Precis. Ja. Var det ett exempel på...
Vi kanske kan sammanfatta det för eventuella lyssnare som nyligen har vaknat upp ur en koma. Chris Rock var host, eller han uppträdde i någon kapacitet på Grammyskalan, en amerikansk tillställning. Yes. Och skojade då om Will Smiths fru bland andra amerikanska celebriteter. Ja. Och förelämpade henne då för att hon har en sjukdom där... som gör att hon har tappat håret. Ja. Han sa någonting, han såg fram emot G.I. Jane 2.
Ja.
En film då med Demi Moore där hon ska bli med i Navy Seal, så hon är ju snaggad.
Mm.
Och då blir Will Smith väldigt arg och går upp på scen och utdelar ett slag mot Chris Rock.
Mm. Exakt. Vad tänker ni om det? Var det...
Är det
brist på...
Ja, det är impulskontroll. Det är klart att om någon hade förelämpat min flickvän på det sättet, hade jag också velat gå upp och slå personen i ansiktet. Det är klart jag hade velat göra det.
Mm.
Men jag hade inte gjort det.
Mm.
För att från tidig ålder så har jag dels blivit matad med värderingar om att våld är fel. Annat än i självförsvar. Mm. Och jag har också blivit tränad i impulskontroll.
Mm.
Och jag tycker när man diskuterar våld, egentligen ska man inte ställa frågan: varför använder vissa personer våld?
Mm.
För våldet är högst naturligt. Om vi tittar på mänsklighetens historia, Homo sapiens sapiens har funnits i 300 000 år. Mm. Vi har använt våld dagligen, hela tiden. Mm. Det är liksom, om vi tänker på människan existerat i 24 timmar, så är det liksom, det är några sekunder där vi har slutat använda våld på daglig basis. Så frågan är snarare, varför använder vissa människor våld, utan varför använder vi inte våld?
Just det. Men räcker det inte ofta med hotet om våld?
Jo, det gör det väl också, men alltså, sen är det ju liksom, det är så otroligt naturligt för oss att göra det. Det är, alltså, man ser ju ett barns våld långt tidigare än man ser liksom ett barns andra impulser. Som är, alltså, ett barn som inte kan liksom gå eller prata, men som liksom bajsar, äter, sover och slåss. Mm. Alltså det är supernaturligt. Alltså, det är, så någonting i det liksom är, och så börjar det liksom begränsas så. Och liksom, man lär barnet empati och så vidare. Men så jag, det, absolut, så är det ju definitivt. Och, sen är det ju bara så här, jag tycker att just den situationen vi pratar om är intressant utifrån massa andra aspekter också. Vem skulle han inte slagit där? Mm. Om det är någon som är känd för att stå där, och inte just på Oscars för att han skulle aldrig bli inbjuden, men Ricky Gervais, hade han slagit honom också? Tror ni det? Det blir en intressant tanke, tycker jag, om man börjar tänka så.
Varför
om
den han inte har slagit?
För att han är en komiker med mycket mer makt, och en vit komiker. Jag tror inte att han har gått upp och slagit.
Ja, det var ju några som kommenterade, så hade det varit Mike Tyson hade han inte gått upp.
Nej, och det är ju frejande.
Och det är för att Mike Tyson skulle slå tillbaka. Exakt. Men det Musse menar ju är att Will Smith skulle bli annorlunda behandlad om det var en vit komiker.
Ja, det tror jag absolut. För det första, han kanske inte skulle göra det överhuvudtaget. Men absolut, egentligen, det är kanske en mycket mer intressant diskussion. Om det hade varit någon som var, liksom, var fysiskt kapabel att ge tillbaka, då hade han inte gjort det. Och det tror jag är en grej som man ser väldigt mycket, tycker jag. Och det tycker jag är att så här, hur folk reagerar, om det finns det en rimlig möjlighet. Ja. Då kan man, det, alltså, de människor som verkar inte bry sig om sånt, det är en helt annan kategori. Mm. Håller ni inte med?
Det blir lite spekulation också vad som skulle ha hänt om det var... Om det hade varit någon annan som stod där på scen, och det kan man inte veta. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är en afroamerikansk amerikansk komiker, en kvinna, som skrev någon tweet. Mm. Och hennes take, alltså jag säger inte att det är rätt eller fel, men hennes take var om Will Smith hade varit vit och han liksom i rådande diskurs vi har liksom med BLM hade gått upp och lappat till Chris Rock då, som är mörkhyad. Då skrev hon att då hade han letts ut från den här galan handcuffed, inte fått priset. Mm. That's privilege. Om det är så eller inte vet vi inte. Om det är så att det hade varit annorlunda, om det var vad heter han?
Ricky Gervais.
Mm. Ja, jag är så dålig på
engelska. Ja, jag har också svårt, jag är inte säker på att säga det rätt.
Man säger det fort. Det blir spekulationer, tycker jag bara. Man har ingen aning.
Exakt, men jag tänker att vi drar det tillbaka till våld som vi ska tala om. Jag tittade lite på sociala medier, och framförallt var ju MMA-världen väldigt positiva till det Will Smith hade gjort.
Det är för jävligt, tycker jag, på ren svenska.
Ja.
Det han borde ha gjort, han borde ha ställt sig upp, tagit sin fru i handen, gått ut därifrån,
skit i att ta emot priset.
Och inte tagit emot priset. Och sagt liksom, och så hade han blivit intervjuad, så hade han sagt så här, arrangörerna för Grammyskalan, de borde granska manus på de som står för underhållningen på den här tillställningen. Det hade varit det civiliserade sättet att hantera det. Det Will Smith gjorde, han hanterade det sättet som en barbar.
Mm. Ja, det är det här som är intressant. Då. Michael Bisping till exempel, den för detta medelviktsmästare i UFC. Mm. Han sa, om du snackar illa om någon så ska du förvänta dig att du blir slagen. Anthony Joshua, brittisk boxningsmästare, sa, jag hade slagit med knuten näve. Medan många svenskar, många som kanske har längre avstånd till våld, var mer, precis som du uttrycker, ungefär skulle jag säga, Fredrik. Mm. Och då undrar, finns det något där, varför är det så att de som utövar våld känner att det här är acceptabelt?
Men där vill jag
bara, är det för att man säger så här, ja, men i vår värld så är lojalitet viktigare? Eller är det bara för att man tycker om våld och accepterar alla uttryck för våld? Mm.
Jag tror att det kanske också handlar just om hur nära man känner. Men om man tittar på hur själva slaget såg ut, så fanns det ju liksom, han lutade sig bortåt samtidigt som han slog. Alltså det var, alltså jag tror inte det var liksom så självklart för honom att göra det där. Även om han stolpade fram som han gjorde.
Du menar att han hade dålig teknik?
Ja, alltså, ja, det kan man diskutera. Och det tänker jag är oviktigt. Men jag tänker att det fanns liksom något, någon slags tvekan i det. Alltså det, både liksom, jag vet inte om han var kanske, om det fanns någon, alltså jag tror inte det föll sig naturligt för honom att göra något sånt. Medan då liksom kanske Michael Bisping då tycker att det känns helt rimligt sätt att hantera på. Sen är det en analysation om vad han tycker liksom, vad ska komiker få, hur ska de få prata, vad ska de få säga om folk och vad är rimligt och inte. Det kan man ju hålla på att diskutera. Alltså ska man få skämta om allt?
Ja, men är det en form av våld? Verbalt våld?
Men, ja, men jag tänker att det är väl det också. Sen är det väl, jag menar, det är definitivt våld, det kan ju absolut vara verbalt också. Och, men jag menar, jag tycker att det gör stor skillnad på också hur man liksom känner att man kan bemöta det. Och jag tror att det spelar roll. Jag tror att hade det varit The Rock istället, då hade han ju inte gått upp och gjort det heller. Förstår ni vad jag menar? Även om kanske The Rock är ungefär lika, alltså han är väl ungefär, jag tror inte att han är speciellt våldsam heller. Men jag menar, det hade han inte heller gjort. För där finns det ändå liksom någon typ av rimligt våldskapital. Det finns ju inte alls i den andra Rock.
Men det är också en förklaring till att vi har en lägre våldsnivå i samhället idag, är ju också det att människor generellt sett uppträder mer hövligt. Så att jag menar, det Chris Rock gjorde var ju också väldigt ociviliserat. Alltså om man är en intelligent, skicklig komiker så måste man kunna underhålla och få människor att skratta utan liksom att vara jäkligt elak. Så att hade vi haft ett samhälle där alla gick runt och var elaka mot varandra hela tiden, det är klart att vi skulle få mer våld. Så att det finns ju två sidor av det här naturligtvis.
Ja, men sen är det väl också att vi har ju länge gått mot att liksom det odlas en kultur, och jag skulle säga att den är liksom överlag om att liksom det applåderas mycket när folk är råa och liksom helt orimliga sätt att skämta med folk. Alltså på alla sätt och vis. Både verbalt och fysiskt. Alltså det är väldigt mycket av det. Och det har ju liksom hänt på många plan liksom, i liksom vår utveckling av tv och liksom realityserier, och liksom att det premieras ju verkligen att vara liksom jävligt oskön. Och jag menar,
det är osunt.
Det är jätteosunt, tycker jag också. Jag tycker att jag önskar att det liksom, man tittade på det här med liksom trash talking. Alltså den är absolut, håll på att snacka skit om varandra, men dra inte in varandras familj. Det blir bara jävligt ohärligt. Alltså. Jag tycker att det blir, jag är så glad när folk bara är respektfulla mot varandra när man ska titta på match, snarare än att de håller på och är sådär. Jag tycker bara att det är tråkigt, det är förutsägbart, det säger samma saker, det är liksom sexistiskt, rasistiskt, liksom bara, jag tycker att det är tråkigt.
Jag vet inte vad man kan dra för slutsats av det, men en observation är bara, jag tror min egen erfarenhet, att människor som behärskar våld väldigt bra är enligt min erfarenhet mycket trevligare, snällare, mer ödmjuka. Och då ska jag säga så här, den här gangsten som skjuter med en Kalashnikov, han behärskar inte våld. Vem som helst kan hålla ett vapen och trycka en avtryckare. Jag menar alltså behärska våld, att du kan, du vet hur du ska göra för att få ner någon på marken, för att låsa fast någon eller för att slå någon medvetslös. Alltså du behärskar det fysiska, kroppsliga våldet. Personer som gör det i kampsportsvärlden, men också i polisens insatsstyrkor och i militärens insatsstyrkor, så tycker jag att det alltid finns ett jäkligt stort mått av ödmjukhet.
Ja, och sen är det ju det att de flesta är ju bättre när det sker under någon slags självbehärskning parallellt. Alltså det är inte bra att vara uppe i en bur eller ring och slåss och vara arg. Alltså, du kommer ju vara sämre då. Alltså, det bygger ju på att man inte ska vara så känslomässigt investerad i det. Jag menar, då gör ju folk oftast ett bättre jobb. Och det är ju det också, hela liksom den här trash talk kulturen bygger på, att man ska hålla på och få den andra i balans och, ja. men det är liksom inte, det är inte så bra liksom ur ett större perspektiv. Då känns det bara som att det blir jävligt tråkigt, och att det tillåter också, att det på något sätt tillåter folk att låta, och det, jag menar som sagt, inte bara i där utan i liksom på massa olika arenor, hur vi pratar varandra i liksom kommentatorsfält, överallt så är det som att det premieras hela tiden och vara oskön.
Men så tycker du att man måste utsätta sig själv för våld i kontrollerad miljö för att bättre förstå vad potentiella faror är och för att kunna problematisera det på ett större socialt perspektiv?
Jag tänker inte att man måste göra det, men om man vill liksom förstå det och förstå sig själv, så det är klart att det gör skillnad då, men det är klart att det är, jag menar, jag har ju varit väldigt mycket i den miljön där det har varit något samtycke och där det har varit liksom tränare där eller i tävlingssammanhang, men jag har inte sett det andra speciellt mycket, så jag vet inte, kan man säga att jag har erfarenheter av våld? Jag har inte varit med om så mycket våld på riktigt, om man säger så, men sen har jag ju själv varit våldsam verbalt, liksom fört mig på ett sätt, och utifrån att jag gjorde ett tv-program under en viss period liksom där folk kände igen mig utifrån att jag höll på med kampsport, och det tog ganska lång tid innan jag kanske fattade det själv, att jag blev behandlad på ett annat sätt, för att man tänker liksom att på så enkla grejer som att man var med i ett program som Extra Extra, där liksom man är i lag med två komiker, och så är en annan känd person i lag med två komiker, och sen så ska de hålla på och driva och skämta med en, så märkte jag liksom att framförallt männen, de manliga komikerna, var ofta såhär, var det okej att jag sa sådär, så fort det blev paus eller sådär, att det var lite snällare skämt, om hur, liksom, att folk förhöll sig till en på ett annat sätt, för att, och jag menar, jag tror inte kanske någon trodde att jag skulle ge mig på honom, men det kanske fanns ändå en möjlighet att jag skulle kunna bli arg och spåra ur. Och jag menar, har man det liksom i baktanken, då tror jag att man passar sig, och jag tror att det där är en sak som kanske män mer än kvinnor lär sig väldigt, väldigt tidigt, att vi liksom går runt med den där skräcken över att börja bli förnedrade på det där sättet, när vi liksom hamnar i en situation där vi där vi liksom är rädda för vad som ska hända med oss fysiskt. Och den har man ju liksom, den lever man med som man till vardags, tänker jag, på olika sätt och miljöer. Fast man kanske inte ens tänker på det.
Ja, och det kan vi komma ihåg, att liksom de som är mest utsatta för våld, det är ju unga män. Pojkar och unga män. Så att det och brott överhuvudtaget. Så att det finns ju ständigt en utsatthet.
Vi har ju talat lite om Will Smith och även om vi måste utsätta oss för våld för att kunna förstå det bättre och så vidare. Men vi kommer in här på slutet om det manliga våldet. Att vi som män bär på ett våldskapital. Fredrik, hur tänker du där? Är det ett problem? Är det något vi borde tala mer om eller diskutera, tänka kring?
Att män har ett på liksom gruppnivå ett större våldskapital än kvinnor är ju bara ett biologiskt oundvikligt faktum. Män har i genomsnitt mer muskelmassa än kvinnor. Vi har testosteron bland annat som gör oss aggressiva. Vår frontallob som styr konsekvenstänkandet utvecklas senare än för kvinnor på gruppnivå. Så det är någonting vi måste förhålla oss till, och återigen då, så tror jag att det är väldigt viktigt, så att säga, att det är väldigt viktigt att fostra alla barn till att bli civiliserade medborgare. Det är ingenting man kan ta för givet, utan det är superviktigt att föräldrar, andra vuxna i omgivningen, skolan tar ett ansvar. Och jag tror väl att det har liksom på samhällsnivå infunnit sig någon form av utbredd naivitet kring det här. Att det räcker med att man bara är snäll mot barn så kommer allt lösa sig. Men barn behöver en ordentlig uppfostran. Och jag kommer ihåg när jag pluggade i Cambridge, så talade jag med en polischef som också läste det här, som var från Hongkong. Och de hade ju en extremt strikt syn på det här. Och skuldbelade ju föräldrar till barn. Om det är en man som begår ett brott eller en tonårig pojke, så skuldbelade man straffar inte föräldrarna, men det finns i deras kultur, uppfattade jag, att man skuldbelägger föräldrarna. Och han liknade det som att om du sätter en pojke till världen och inte uppfostrar honom, det är som att kasta ut en osäkrad handgranat på gatan. Alltså det är livsfarligt. Mm. Och jag tycker inte man ska skuldbelägga föräldrar som har pojkar som växer upp och blir våldsamma eller begår brott, men det ligger någonting i det. Mm.
Ja, alltså barnuppfostran är väl någon typ av våld på en liten människas frihet i mångt och mycket. Alltså, jo, men det är ju det. Alltså att liksom sätta gränser och det är liksom orimligt då, att man liksom ska lära sig klara sig bra om man inte får det, såklart. Mm. Mm. Men jag menar, om jag går tillbaka till vad du började prata om där med liksom män och våld. Jag upplever väldigt mycket att i mitt arbete med den här boken så har jag tänkt väldigt mycket på det, att jag kom på väldigt sent i livet att jag liksom kunde föra mig vid tillfällen där jag liksom, för jag menar, vi ska inte hålla tillbaka på vår på ilska eller aggressivitet. Det är saker som vi måste uttrycka på olika sätt. Mm. Men jag upplever att det är liksom viktigt för mig som man att tänka på hur jag gör det. Och det var liksom, det var en sak som hände mig sent i livet, att jag liksom i en diskussion med liksom en flickvän liksom för mig, alltså jag ställde mig plötsligt upp och var liksom väldigt yvig hur jag rörde mig och så ser jag att hon reagerar på det, och så säger hon så här: fan, jag tycker det är jätteobehagligt när du gör så där. Och då skiftade jag så snabbt då och var så här: nej, men älskling, jag skulle aldrig slå dig, du vet. Men det var ju ändå det, jag signalerar ju det. Och det, jag tycker Robban, som jag skrev bok med, han brukar säga så här, att man ska liksom komma ihåg att man har kärnvapen i massa tillfällen. Till exempel i förhållande till en kvinna så har man det som du pratade om. Vi har liksom en annan liksom fysik. Och då kan man liksom börja fundera på så här: är det rimligt i den här diskussionen att slänga in kärnvapen? Mm. Alltså det blir lite så här orättvist. Alltså ska man inte försöka kunna hantera det? Det är fortfarande, man har rätt att bli arg, man har rätt att liksom ta diskussioner, man har lite liksom, och aggressivitet, det är liksom något som är naturligt i oss. Mm. Men man måste bara se vad det tar vägen. Och men vad är det förhållande
mellan män och kvinnor du diskuterar här?
Nej, men det kan vara i massa olika tillfällen. Det finns i tillfällen också när man kan föra sig liksom, där man kanske känner att man har ett fysiskt övertag i en annan situation.
Och får jag bara flika in där, av just det skälet så tror jag det är jätteviktigt att pojkar från en väldigt tidig ålder får lära sig en tydlig mansroll. Det krävs mycket mer av en, att man uppträder ridderligt, gentlemannamässigt. Och av det skälet bland annat så är jag skeptisk till den här trenden med liksom genusneutralitet i förhållande till barn. Jag tror man i ett mycket tidigt skede ska trycka mot pojkar mycket hårdare på att hur man ska uppträda, och framförallt mot flickor. Alltså börja öva det väldigt tidigt.
Men har det med genusneutralitet att göra, tänker du?
Ja, att du ska behandla pojkar och flickor precis likadant. Mm. Det tror inte jag är helt rätt. Jag tror man måste inse att det finns skillnader på gruppnivå mellan könen som inte beror på, som inte är socialiserade, som inte beror på kultur, utan som beror på biologi. Mm. Och det kräver att man har en viss nyansskillnad i fostran gentemot pojkar och flickor.
Det finns ett gammalt danskt experiment där de filmade personal. De gjorde intervju med personal på en förskola där de pratade om huruvida de tyckte att de behandlade barnen lika, pojkar och flickor. Mm. Mm. Och så de hävdade allihopa att de gjorde det. Och sen så filmade de och så visade de för personalen, och då såg de att det var väldigt tydligt att de inte gjorde det, utan att man behandlar dem olika.
Och det man strävar efter i svenska skolan, det är att man behandlar alla exakt likadant. Mm. Och jag tror att en del av de beteenden som har förekommit, som kanske framkommer i den här studien, är inte bra. Jag tror flickor och pojkar har särbehandlats på ett dåligt sätt. Men det finns också vissa sätt som jag tror är positiva. Mm. Att det finns en viss positiv särbehandling.
Det de gjorde med när de följde den här gruppen då under lång tid. Så det som hände var att då gjorde de vissa övningar, så att liksom de försökte skapa grupper. De separerade killar och tjejer. där tjejer fick härja mer. Och liksom, där de inte hämmades av att pojkarna var i samma rum. Och killarna skulle liksom sitta ner och prata mer. Och sådär. Ja, så de på sådär. Och när den här liksom gruppen då kom upp och började i skolan och kommer till nästa lärare som tar emot dem, så tyckte läraren att det var så otroligt mycket jobbiga tjejer i den här klassen.
Mm.
För att de tog mer plats.
Mm.
Så att jag vet inte. Men,
ja. Och vi har ju också sett en trend med fler tjejer som begår brott och också våldsbrott. Så att det man behöver eftersträva är ju liksom en fostran som inte leder till att det blir fler tjejer och pojkar som begår brott, utan det blir mindre brott och våld i båda grupperna. Men min poäng är bara att givet mäns biologi så tror jag att det kan finnas skäl att fokusera extra mycket på vissa delar när det kommer till
uppgift. Men jag tänker att det inte bara är biologi, utan det handlar om hur vi liksom...
Ja, det är klart, det är både och.
Alltså att hur vi också uppfostras från början, att det finns det där liksom utrymmet att man tål mycket mer från hur... Att killar är lite sådär och så vet man det var. Men jag tycker att just när det gäller ens liksom arbetet med en själv, så är det jävligt svårt. Alltså, för att det är klart att det är mycket bekvämare om saker löser sig, om man liksom brusar upp. Och så kan man släppa det och gå vidare.
Men vad är utgångspunkten då? Vad är det man ska jobba på hos sig själv? Är det impulsen? Är det kontrollera känslor?
Nej, men jag tror att det är en kombination av flera saker. Jag tror att det är
inte
både
gym.
Nej, men ja, precis. Nej, men det är inte. Jag tror absolut att man måste liksom hålla på och jobba på sin impulskontroll. Absolut. Det har du varit inne på flera gånger, Fredrik, att det handlar mycket om det. Men jag tror också att det är också att det handlar väldigt mycket om att se över sig själv och bara fundera på vem man är i olika situationer. För att det är först då man kan få syn på det. För att det är liksom någonting man måste göra med sig själv och liksom se vad man bidrar till i olika rum och i olika situationer. Och det är inte något enkelt arbete. Alltså att den typen av personlig utveckling är skitsvår och jävligt jobbig. Eller har jag upplevt i alla fall. Jag tycker att det är skitsvårt. Alltså både för att i mitt fall då, så tycker jag att det handlar om att jag har haft en självbild om att jag är en ganska bra person. Och den har många gånger stått i vägen för att jag ska kunna förflytta mig. Så att, och jag tycker att det har varit liksom ett sätt för mig att tänka, där det har handlat väldigt mycket om att försöka se mig själv från liksom mindre smickrande vinklar. Och det är jävligt segt faktiskt. Det är inte alls roligt, för att det finns några stycken att ta i, skulle jag påstå.
Fredrik, du skriver lite om moral och även kultur i din bok. Hur påverkar det hur vi ser på oss själva? Hur kan vi utveckla oss själva moraliskt vad gäller våld?
Det är inte en lätt fråga att svara på. Men det jag menar med moral, som är den egna moralen, vad man har för uppsättning värderingar. Och det är ingenting vi föds med, utan det är någonting vi får tillgodogöra oss under vår uppväxt. Du är inne på någonting där, Musse, att du nämnde tidigare att liksom situationer påverkar. Det tror jag i allra högsta grad. Våra värderingar kan förändras över tid, och det beror i stor utsträckning på vilken, så att säga, kontext vi befinner oss i. Vad som vår omgivning uppskattar eller inte uppskattar. Men
också vad vi behöver göra för att fungera i den kontexten vi växer upp, tänker jag.
Ja.
Eller håller du med mig?
Ja, och jag tror jag förstår vad du menar. Och det är det som gör mycket av samtidens gängproblematik och brottslighet ganska problematisk. För att om vi backar bandet så... när är du född? Men du är född...
72.
72, ja. Gick i skolan.
Gammal nog att vara din pappa.
Förlåt?
Gammal nog att vara din pappa.
Jag är född 85. Ja, ah, okay. 13 år.
Okej, okay, nej, då kan jag säga. Då var det
inte rätt möjligt.
Nej, det hade jag inte klarat då. Det kan jag säga.
Vilka skola gick du i?
Jag gick i Nacka, först i Ekliden och sen Nacka gymnasium. Och,
ja. Jag vet inte om du känner igen den här bilden.
Jävla skolan.
Men det är liksom, brott har funnits förr. Personer som har rånat, som har sålt droger och så vidare. Men det har ofta varit liksom killen som satt längst bak i klassrummet med jackan på. Liksom. Kom från ett hem där föräldrarna kanske hade missbruksproblematik. Och liksom. En liksom kille på glid, som det brukar kallas. Idag har vi en situation att det är flera i en klass som begår brott. Och verkar i en miljö där ens klasskamrater och så vidare inte rynkar på näsan åt det här. Utan liksom det har en viss social status. Som dessutom bekräftas genom populärkulturen. Liksom de andra ungdomarna i klassen lyssnar inte på Björn Skifs. Utan lyssnar man på Yasin och andra. Liksom, och det finns en uppsättning värderingar som man verkar i. Så man avviker inte. Man är inte nödvändigtvis en normbrytare i den liksom, kulturella kontext man befinner sig i. För att det finns en typ av värderingar i delar av ungdomskulturen där den här gangsterlivsstilen snarare är någonting coolt och häftigt. Och inte nödvändigtvis innebär att man är en misslyckad nolla som den här killen med jackan på längst bak i klassrummet var på 70-talet. Så att på det sättet så har kulturen en påverkan.
Men förlåt, jag måste säga att jag kan inte låta bli att tro att det ändå, alltså, att det liksom ligger mycket mer i vad samhället är idag och liksom att det har blivit så stora skillnader. Alltså förstår jag menar, för att alltså att liksom
den här gangsterkulturen jag beskriver, den har inte uppstått i ett vakuum.
Nej, men
vi har fått ett extremt segregerat samhälle. Och vi har liksom pojkar och flickor som har kommit till Sverige i unga år eller är födda här, växer upp i ett område. Man ser midsommarfirande på liksom TV4, men närmare det kommer man inte. Man bor i ett område, exakt. Det bor inga andra svenskar. Liksom, det är väldigt svårt att skaffa sig etniska svenska vänner. Så man växer upp i det här området. Man är geografiskt isolerad, man är kulturellt isolerad. Man är i viss utsträckning ekonomiskt isolerad, för man inte har samma ekonomiska möjligheter. Och det hade varit konstigt om det då inte bildades någon form av förortskultur. Och det har det gjort. Och den kulturen är just i sin tur en mix av föräldragenerationens kulturer, som ofta är arabiska, av den svenska majoritetskulturen, men också i stor utsträckning den amerikanska ghettokulturen som man har kunnat identifiera sig med.
Jag tänker så här att det inte är liksom importerad kultur. Hade vi liksom svenska flytt och hamnat i områden någonstans i ett arabiskt land, hade det blivit precis samma sak om vi hade varit minoritetsbefolkningen. Det är jag helt övertygad om. För jag tror inte att, jag tänker så här, jag tänker att det är så här, för som jag minns under 80-talet, liksom Kungsankravallen och det här, då var det liksom, då pratade man om att det var ju liksom den här importerade kulturen från Italien och Grekland, alltså invandrarnas söner som var ute och slogs på den tiden. Och sen på 90-talet var det liksom serber och alltså forna Jugoslavien och Bosnien. Alltså då var det liksom, då var de värst. Och jag menar, idag är det somalier. Och det liksom, på den vägen då så har vi liksom hela tiden tittat som att det är någon slags importerat problem. Och att det handlar liksom om någon slags kultur som de har tagit med sig. Men jag tänker att det snarare handlar om vem som är längst ner just nu. Att det är liksom en otroligt bidragande orsak till att det landar. Alltså förstår jag menar? Att det liksom är så här, att det inte finns något hopp. För att jag tror att det är jävligt många som känner så här att ja, jag kan plugga mycket som helst, men med mitt namn, jag kommer inte komma på någon arbetsintervju ens.
Och jag håller med dig. Jag håller med dig om att det inte liksom är en rakt av importerad kultur. Du har ju vissa typer av kriminella klaner. Okej, det är bara ett rakt importerat problem. Men min poäng var att den här förortskulturen då, som i vissa delar har brottsalstrande värderingar, den är liksom en mix av olika kulturer, inklusive den svenska majoritetskulturen. Men tyvärr så menar jag att det finns liksom destruktiva inslag i, och jag kallar det liksom att vi har fått en form av gangsterkultur. Och i en marknadsekonomi med fri konkurrens och meritokrati så kommer det alltid finnas inkomstskillnader. Någon kommer alltid bo i den minsta lägenheten i området där lägenhetspriserna är som lägst eller där det är hyresrätter. Mm. Och det ser vi i Finland också. Mm. Men i Finland har man inte den här typen av gangsterproblem och gängproblem. Mm. Så att jag tror inte bara det går att förklara med liksom, jag tror inte den klassanalysen räcker fullt ut för att förklara problemet, men helt klart så är det liksom, det är komplicerad materia och liksom klass är ju inte en irrelevant faktor, men jag tror att kultur har en stor påverkan.
Då har vi talat väldigt mycket om historia, vi har talat om våldet i Sverige, vi har talat om det goda och det onda våldet, vi har talat om Will Smith, vi har talat om vilken roll moral och kultur har och hur vi som män måste arbeta kring våld. Vad tänker ni, och vad kan vi ta med oss från det här samtalet? Vad är det vi ska tänka på framförallt i oss själva och när vi är ute på stan och om vi är i kampsportslokaler? Vad är liksom, vad är det essentiella med våldet som, varför attraheras vi av det och varför är det farligt?
Shit, det är jävligt svårt. Höga krav på, vi ska liksom slänga ihop det här sista. Jag tycker,
vi vill ha en lösning innan vi går härifrån.
Ja.
Okej. Lösning på, ja,
på våldet.
Alltså på våldet.
Hur vi ska minska våldet.
Exakt.
Ja, men jag tror en viktig sak har med sig att liksom inte betrakta allt våld som ett problem.
Ja.
Att människor håller på med kampsport, det är inget problem. Mm. Att människor jagar, det är inget problem. Det är illegala vapen. Det är liksom våld utan samtycke. Det är illegala våldet, det onda våldet. Det är det som är ett problem. Och som man ska bekämpa. Så det tycker jag är en viktig sak. Och om frågan är då, hur ska vi minska på det dåliga våldet, så med risk för att låta tjatig, så tror jag att det viktigaste vi kan göra är helt enkelt att få barn att växa upp och få ett invant beteende där man inte reagerar och agerar som Will Smith.
Måste.
Ja, jag tänker att det liksom börjar någonstans med en själv väldigt mycket, att man måste börja liksom se över sig själv. Mm. För att jag tror att man kommer få syn på så mycket mer och att man kanske är en del av mycket mer än man kan föreställa sig i liksom massa tysta hot om våld som man inte kanske ens kan tänka på. Mm. Men sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om, om vi tänker på liksom i det större bortom en själv, så tänker jag att det handlar, jag är ju mer som, jag tror mer att det handlar om liksom klass och förutsättningar, och då skulle jag önska liksom att vi hörde politiker prata mer om förebyggande arbete liksom. Jag menar, det sitter ihop med det du säger också, Fredrik, liksom om någon slätt, liksom att man får med sig någonting från tidig ålder. Men jag tror att det är massa andra grejer som ingår i det, som att det ska liksom, som handlar om så här, bostäder och jobb, och att det ska finnas någon rimlig möjlighet att man ska komma vidare i livet. För om man inte har det hoppet, då kommer man inte vidare. Och jag tror att det är så många mer saker än att, man kan inte stanna vid och säga att det handlar om skolan och fritidsgården. För det är inte det som kommer lösa det. Mm. Utan att det är liksom på ett mycket liksom bredare plan, så måste det finnas lösningar på hur man ska ta sig vidare. För gör man inte det, då tror jag liksom att med den typen av hopplöshet som uppstår då sticker värderingar och sånt rätt utåt. Ja, då finns inte de längre.
Men jag tror,
då bryr man sig inte.
Jag tror man ska ha en poäng. Alltså det finns ingen enkel lösning, och vi behöver ett mer sammanhållet samhälle. Och ett samhälle där alla känner att de har livschanser. I det ligger både att liksom förbättra och utjämna livschanser. Och då menar jag inte någon form av mer ekonomisk omfördelningspolitik. Utan det kanske snarare handlar om att skapa andra förutsättningar för unga som har en mindre välbeställd bakgrund att hävda sig i livet. Men det är jätteviktigt att vi har en nationell sammanhållning och att alla känner att de är en del av en gemenskap. Men också att man, tror jag, behöver en kulturell förskjutning där vi rör oss från liksom en offerskapsmentalitet, att man också ser möjligheterna. Även om saker kan förbättras, så är det fortfarande så att även den som går i en dålig skola, alltså på pappret dålig skola, om den eleven går fram till sin lärare eller bibliotekarie och säger så, nu vill jag satsa och liksom lära mig saker och få bra betyg, den eleven kommer ju få en kram. Och vi har avgiftsfria högskolor och universitet, vi har också, vi är ett väldigt jämlikt samhälle, så att även om du jobbar som taxichaufför eller lagerarbetare i Sverige så kan du leva ett drägligt liv och försörja en familj. Så att jag tror också att vi behöver kanske också ingjuta det här hoppet mer.
Men jag tror att det är just den grejen som du säger, att absolut, men jag tror att om det inte finns ett hopp om att man kan ta sig vidare, om inte det känns, om det är så att du kanske har, precis som du beskriver, du kanske har en pappa som är taxichaufför men som är utbildad till ingenjör, då kanske inte det kanske inte räcker som hopp då, förstår jag menar, för då känns det kanske inte som att du kan ta dig vidare därifrån. Och det tror jag är liksom en otroligt viktig del i liksom bukten med den utvecklingen som vi har, alltså står framför oss. Och jag tänker då på och tyvärr minns jag inte hennes namn, en antropolog som fick frågan av en elev, var så här, vad var första tecknet på civilisation? Men apropå vad du sa, att två män hälsade på varandra istället för att slå ihjäl varandra. Då var det att det var ett läkt lårben. Alltså att då hade alltså de runt omkring då tagit hand och vårdat den här personen, gett en mat och gett en skydd tills lårbenet hade läkt. Och det var liksom hennes första tecken på en civilisation. Och det tycker jag är liksom en så här ganska, alltså vi ska kanske inte nöja oss med att vi bara inte slår ihjäl varandra när vi möts. Vi kanske kan ha lite högre mål.
Absolut. Om jag får säga några ord här bara.
Sista att vi ordet.
Som inte avslut.
Fan också, jag vill ha sista ordet.
Ja, du blir ingen Musse Hotfullt på mig.
Nej, det är bara du ljuger. Jag såg vilket skinande leende.
Nej, men jag tycker vi ska inte avsluta med för god stämning. Så säga, det finns bara, jag håller med mycket om det Musse säger, men det finns en punkt här som jag faktiskt inte håller med om. Och det handlar just om att vi behöver ingjuta hopp i unga människor. Och den här hopplösheten tror jag delvis beror på en föreställning om en utbredd diskriminering från det svenska samhället. Jag tror ett, det är ganska få taxichaufförer som är utbildade ingenjörer och behärskar svenska. Och två, den som pluggar på KTH och blir utbildad ingenjör, den kommer få jobb direkt. Ja. Det spelar ingen roll om det heter Ahmed.
Jo, fast vad jag menar bara, okej, vi struntar.
Men det är många som tror att det är kört.
Jo, jag vet.
Jo, fast det är ett problem i sig.
Fast däremot så tror jag väldigt mycket på bilden. Om du inte ser någon som du känner igen dig i som ingenjör, då är det mycket, det är längre bort då. Förstår vad jag menar? Det tror jag. Oavsett om vi säger att taxichaufför pappan är ingenjör eller inte, så menar jag att det är längre bort att komma dit.
Vänner, det här har varit jättespännande. Vi får fortsätta en annan gång. Och era böcker går att hitta överallt, eller?
Ja, i alla välsorterade bokhandlar.
Toppen. Jag har läst bägge två och jag rekommenderar dem starkt. Jag vill tacka Musse Hasselvall som har varit med idag och Fredrik Kärrholm.
Tack så mycket. Tack.
Och om man vill komma i kontakt med Fighter Magazine eller Fighterpodden så går det att göra på info@fightermag.se. Håll utkik för nästa avsnitt av Fighterpodden.
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.